Herre, som vi har sjungit så önskar vi att du ska sända din välsignelse över oss här ikväll. Vi ber om din ledning och din andes närvaro. Amen. Det var en man som ägde en jordplätt. Och den här jordplätten var inte speciellt värdefull. Han tänkte att han skulle försöka sälja bort den. För han var en ganska jobbig knipa. Han hade inte tillräckligt med mat för dagen. Och han insåg att om jag inte gör någonting så kommer jag att svälta ihjäl här på den här jordplätten. Så han la ut den till salu och det kom några spekulanter och de undersökte den här jordplätten. De tittade på den noggrant och så småningom så upptäckte de, eller de kom till honom, till den här mannen och frågade: hur mycket ska du ha för den här jordplätten? Och mannen sa: ja, om jag får en dollar på den här tiden, det var för länge sedan så det var lite mer, men ändå inte speciellt mycket. Han sa: ge mig en dollar för varje hektar utav marken. Okej, sa de, det gör vi gärna. Och de betalade den här en dollar och slutet blev att de köpte den här marken. Men efter ett tag så kom de här männen tillbaka och när de hade skaffat sig den här platsen och de började gräva där. De hade upptäckt att det här var ett bra ställe att ha en gruva på. Och den platsen blev fortfarande till idag en av världens största guldgruvor. Tänk er, den här mannen hade suttit på en guldgruva, i bokstavligen. Han hade hållit på att svälta ihjäl för han hade inte gått krafsat ner under ytan. Och hur många är det inte utav oss som lever i andlig fattigdom? Eftersom vi inte har upptäckt gruvan som vi sitter på. I Apostlagärningarna, kapitel 2, så står det om en händelse som hände för flera tusen år sedan, 2000 år sedan ungefär. Det var den helige ande som utgöt. Så jag vill läsa i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 1-3. Det står: när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Vers 4. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Någonting otroligt hände. De här lärjungarna insåg att de satt på en andlig guldgruva. Och de bad, om man läser kapitlet innan, och de fick den här kraften, den här andliga kraften från ovan som de hade längtat efter. Och det här förändrade deras liv, men inte bara deras liv, det förändrade världen. I Apostlagärningarna 17:6 så står det om de här personerna att de har vänt upp och ner på hela världen. Det var vad som hände när de fick den här kraften. De vände upp och ner på hela världen och det står, de fick kraften och iver och de började att sprida det här budskapet som de hade. Människor omvändes, 3000 på en dag, sen var det 5000 på en dag och det bara fortsatte att eskalera. Och inom loppet utav 30 år så kunde Paulus säga: det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen. Wow! Hela den då kända världen vändes upp och ner på grund av den kraften som de här personerna fick uppleva. Det var en mäktig kraft. Och hur många av oss får uppleva den? Jag tror, mina vänner, att vi också många gånger sitter på en gruva som vi inte har skrapat på ytan. Ikväll så kommer vi, eller under de här mötena så kommer vi att titta på det här. Ikväll så kommer vi att titta på: vem är den helige ande? För det är faktiskt så att även ifall att det finns många människor idag som inte ens vet om att det finns någon helige ande. Paulus träffade på några sådana när han var på resa i Korint och i Efesus. Det står att i Efesus så träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått heliga anden när de kom till tro. Och de svarade, vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Många människor har ingen aning om vem den heliga ande är, vad den heliga ande är. Och därför, men ändå söker vi efter den här andliga väckelsen. Och vi känner inte att vi får den. Och därför så är det väldigt många personer som också söker sig till andra, på andra ställen. Efter den här andligheten. Kanske de ser i en kristendom som inte riktigt har den här kraften som de längtar efter. Och de söker sig till andra ställen. Kanske till New Age eller kanske till någon annan religion. De tänker att någonstans där så finns den här kraften, den här som jag längtar efter inne i mitt innersta. Det är en utmaning för oss. Ikväll så önskar jag att vi ska titta på vem är den helige ande. Och du kanske säger, ja, men jag vet vem den helige ande är. Det är bra för dig. Men ifall du vet vem den helige ande är så vill jag ställa dig en annan fråga. Hur vet du att du vet vem den helige ande är? Är det för att någon person har berättat för dig? Eller kan du verkligen själv berätta varför du tror att den helige ande är vem du tror att den är? Jag skulle vilja förutsätta ikväll att vi inte hade direkt några förutfattade meningar utan att vi går till det här ordet med en ödmjukhet och studerar vad den säger om den helige ande. Låter det som en bra idé? Låt oss göra det. För att kunna förstå vem den helige ande är måste vi först förstå vem Gud är. Låt oss börja där. I Jesajas bok, förresten, om det är någon av er som har en bibel med får ni jättegärna använda den. Om ni inte har det, kom gärna med den nästa gång om ni har möjlighet. För vi kommer att titta på en hel del av de här texterna och jag önskar att det inte bara ska vara jag som säger saker utan att vi ska kunna se sakerna verkligen ifrån bibeln för oss själva. Så i Jesaja, jag kommer lägga de flesta texterna här på väggen dock. Det står att i Jesaja 46, vers 9 i gamla testamentet så säger Gud så här. Jag är Gud och det finns ingen annan Gud. Ingen som jag. Enligt Bibeln finns det bara en Gud. Enligt Bibeln finns det bara en enda Gud. Och den här guden uppenbarade sig för Moses i den brinnande busken. I andra Mosebok kapitel 3, vers 14 och 15. Så säger Gud, jag är den jag är. Så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Så ska du säga till Israels barn, Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Gud har ett namn och det här namnet är Herren. JHVH är i grundtexten, det är fyra stycken bokstäver och man vet faktiskt inte vilka vokaler som ska vara i det här mellan de här JHVH. Antingen så är det Jehova eller så är det Javé som man ska uttala det, man är inte kanske helt säker på det, troligtvis Javé. Men i alla fall, när hebreerna läste det så sa de bara Herren, de sa Adonai. Och det är Guds namn och det betyder helt enkelt det som han säger här. Jag är. Han använder ordet jag är som ett namn. Han säger det här är den jag är. Han är den självexisterande guden. Han visade sig för Moses i den brinnande busken. Gud beskrivs också som skapare. I Jesaja 44, vers 24, förlåt. Så säger Gud så här. Jag, Herren, är den som har gjort allt. Den som ensam har spänt ut himlen och berett ut jorden. Vem var med mig? Enligt Bibeln är Gud den enda skaparen. Han hade ingen med sig. Han hade ingen annan person som var. Eller förlåt, han hade ingen annan varelse som var vid hans sida. I det att han skapade världen. Men om man läser skapelseberättelsen så verkar det som om man finner en motsägelse till det här. I första Mosebok kapitel 1, vers 26-27 så står det så här. Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Intressant, vi hade alltså en Gud som ensam skapade världen. Men när han talar om sig själv så säger han oss. Han har blivit schizofren. Vad är det frågan om här? Hur kan en Gud säga oss om sig själv? Första Mosebok 11:7 står det också. När Gud förbistrar språken så säger han: låt oss stiga ner och förbistra deras tungomål. Han säger inte i de här ställena: låt mig göra människor till min avbild. Han talar om oss. Han talade med någon. Vem var han talade med? Ja, vi kanske inte helt kan förstå det. Om jag vill säga, hur kan Gud säga på det där sättet? Om jag säger mig förstå det, så tror jag att det är förmätenhet på ett sätt. Om jag helt kan förstå det. Men kanske kan familjebilden ge oss en liten hjälp att kunna förstå det här. För i andra Mosebok kapitel 2, vers 24 så säger Gud så här om äktenskapet. Det är därför en man lämnar sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de blir hur många? Ett. Intressant. Vad betyder det här? Men de var ju två, eller hur? Man och hustru. Men de skulle bli ett. Betyder det att de på något sätt morfades ihop till en och samma person? En person med två huvuden? Nej, det är inte det som Gud pratade om. Han pratade om att de här två skulle bli ett. De skulle bli enade i sina mål, sina värderingar och sitt liv. De är en enhet nu. De är inte längre två olika individer som går sina egna riktningar, utan de går en och samma riktning. Och om vi skulle använda ett mänskligt uttryck så kanske man skulle kunna säga att Gud på liknande sätt är ett. Att Gud är snarare ett familjenamn än ett förnamn. Ett efternamn. Hänger ni med? Gud är flera personer. En av de här personerna är hans son, som han kallas. I Ordspråksboken, i Gamla testamentet, så står det om att Gud har en son. Visste ni om det? Det står: vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Ja, det är ju Gud, eller hur? Vad heter han? Och vad heter hans son? Intressant. Du vet det ju. Så Gud har en son. Och den här sonen skulle komma till jorden. I Jesajas bok kapitel 9 och vers 6 så står det att ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Det här skulle inte bara vara någon vanlig varelse. Det här var någon som profeterna sa, hans namn är mäktig Gud. I Mika kapitel 5, vers 2 så står det om den här Messias som skulle komma. Och det står att du, Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Det är ganska långt tillbaka, eller hur? Hans ursprung är från evighetens dagar, långt innan någonting annat existerade. Hans ursprung är evigt. Han har alltid existerat. Det har inte funnits någon tid när han inte gjorde det. När han inte var tillsammans med sin fader. Det här är ganska stora påståenden, men det är vad Gamla testamentet får oss att förstå. Kommer vi till Nya testamentet så ser vi att den här sonen är ingen annan än Jesus Kristus. Han kom till jorden Och när änglarna berättade om hans ankomst så sa de att jungfrun ska bli havande och föda en son och hans namn och man ska ge honom namnet Immanuel. Och det betyder inget mindre än Gud med oss. Det här är meningen utav vem Jesus var. Han var Gud med oss. Enligt Nya Testamentet. I Johannes evangeliet kapitel 1, vers 1-3 så står det: I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Han blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Det är intressant. Ordet fanns hos Gud, och samtidigt så var det Gud. Här är konstigt. Ser ni här att det är ett efternamn? Okej, för en mänsklig uttryck. Han är hos Gud, samtidigt så är han också själv Gud. Vem är det här ordet? Ja, om man tittar i vers 14 så är det ganska så tydligt vem det handlar om. Det handlar om han som blev kött och bodde bland oss. Det är Jesus Kristus. Och han står det att allt blev till genom det. Och utan att det blev ingenting till av allt som finns till. Med andra ord, Jesus var med i skapelsen. Det var han som Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild till. Och Jesus sa, okej, då gör vi det. Och så satte han igång och han formade den här människan och gjorde dem till Guds avbild. Det är sin avbild. Filipperbrevet 2, vers 6-7 säger, fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han var till i Guds gestalt. Han var Gud. Han var jämställd med honom. Men han valde att bli en människa och bo ibland oss. Apostlarna är ganska tydliga på det här. De säger, i honom, i Kristus, har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Jesus själv, om man frågar honom, vem är du? Så svarar han på följande sätt. Han säger att jag och Fadern är ett. Precis som i en familj så skulle mannen och hustrun vara ett. Jesus säger, jag och Fadern, vi tillhör samma familj, om man får använda det uttrycket. Vi är ett, vi är jämställda, jämlika. Och Jesus bekräftade det här också till sina lärjungar. När Thomas svarade, eller fick se Jesus, ni minns efter uppståndelsen, om det är någon som har läst, så var det Thomas där. Och han kände verkligen för att jag kan inte tro på Jesus. Förrän om jag får sticka händerna i hans sår, eller hur? Och han tvivlade på det här, han kallas för Thomas tvivlaren ibland. Men när Jesus kom så visade han sina händer och sin sida för Thomas och han fick känna på dem. Och då insåg Thomas att det här är sant. Och han ger den här trosuttrycket. Han säger min Herre och min Gud till Jesus. Och Jesus sa det till honom, därför att du har sett mig tror du. Jesus bekräftade, ja det är sant. Du tror att jag är din Herre, jag är din Gud. I ett tillfälle så visar Jesus sina sanna färger till judarna. Judarna disputerar, argumenterar med Jesus och de säger så här. Du är inte 50 år än och Abraham har du sett. I sammanhanget så pratade Jesus om att Abraham såg min dag och var glad. Och de ifrågasätter här. De säger du är inte ens 50 år och Abraham säger du att du har sett. Han som levde för många tusen år sedan. Och Jesus svarade, amen, amen, säger jag er. Jag är redan innan Abraham blev till. Grammatiskt sett så är det här en väldigt konstig mening, eller hur? Jag är innan Abraham blev till. Vad menar du? Menar du att du fanns innan Abraham blev till? Nej, han säger nutid. Jag är redan innan Abraham blev till. Det är fullständigt kryptiskt för oss att förstå det om vi inte hade bakgrunden av den brinnande busken, eller hur? För vad var det Gud sa där? Han sa, säg till Moses att jag är, har sänt dig. Jesus jämställer sig själv med Gamla testamentets Gud. Den som uppenbarade sig för Moses i den brinnande busken. Han säger, det var jag som förde ut israeliterna. Det är jag som är den här personen. Jag är redan innan Abraham blev till. Och förstod judarna att det var det här han sa? Det gjorde de. För vad gjorde de? Jo, de tog upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. De förstod mycket väl. Vid ett annat tillfälle så försökte de stena honom igen efter att han hade sagt att jag och fadern är ett. Så tar de upp igen och försöker stena honom, och Jesus frågar, varför vill ni stena mig? Är det för de här goda gärningarna som jag har gjort, eller vad är det frågan om? Och de säger, nej, det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. De visste mycket väl vad Jesus påstod. Och de var väldigt upprörda över det, de ville inte ta emot det. Många människor har svårt att ta det till sig. Jag studerade en gång med några vänner som tillhörde vakttornets församling. Eller Jehovas vittnen som de också kallar sig för. Och det var ett otroligt givande samtal som vi hade. Vi studerade ganska många månader tillsammans. Men förr eller senare så kom vi till den här frågan, vem är Jesus? Vem är han egentligen? Och vi visade olika texter fram och tillbaka, samtalade kring de här sakerna. Och det var så att jag blev hänvisad till de äldste i den här församlingen som kom där och samlades. Två av de ledarna i den församlingen som kom och studerade tillsammans här med mig om den här frågan. Och vi kom inte speciellt långt, eller vi studerade andra saker, men vi kom inte speciellt långt. Och vid ett tillfälle så läste jag psalm 102 tillsammans med dem. Jag sa, kan vi slå upp till psalm 102? Och vi läste psalm 102. I psalm 102 så står det så här. David säger, jag sade, min Gud, ta inte bort mig mitt i livet. Dina år varar från släkte till släkte. För länge sedan lade du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad. Du skall förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner. Men du är densamme, och dina år har inget slut. Med respekt så ställde jag den här frågan till dessa personer. Jag frågade, vem handlar den här texten om? De läste den, de läste i sammanhanget, de sa att det handlar helt klart om Jehova. Alltså om Gud, eller hur? Det står om Gud. Min Gud, och han skapar allting och de här sakerna. Jag sa, är ni säkra på det? De sa, ja, det är vi väldigt säkra på. De läste till och med i sammanhanget, innan några verser innan där, så använde de just ordet Jehova. De sa, det här stämmer. Det handlar om Jehova. Jag sa, okej. Jag håller med. Låt oss gå till Hebreerbrevet kapitel 1. Och se vem Gud säger att det handlar om. I Hebreerbrevet kapitel 1, vers 8. I sammanhanget här så har Gud sagt, han talar mellan, han jämför sonen med änglarna. Och i vers 6 till exempel så säger han, när han, alltså Gud fadern, låter den förstfödde träda in i världen, säger han också, alla Guds änglar ska tillbe honom. Intressant. Enligt Bibeln kan man bara tillbe Gud, eller hur? Men här, till och med när Johannes träffade på en ängel, och den här ängeln var så strålande och härlig, så Johannes, han föll ner inför ängelns ansikte och han började tillbe den här ängeln. Och vad sa ängeln? Ängeln sa, nej, se till att du inte gör det där. Upp med dig. endast Gud ska du tillbe. Men här så säger Gud till änglarna, ni ska tillbe Jesus. Intressant. Det säger någonting om Jesus. Men vi läste vidare. Vidare så står det i vers 8-12. Men om sonen säger han, Gud fadern, Gud, din tron står i evigheters evigheter. Här återigen ett ställe där Gud fadern faktiskt kallar Jesus för Gud. Och rätten spira, din rike spira. Och, men här är det viktiga, här är det poängen. Sonen, eller fadern talar om sonen och han säger, du Herre har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du förblir. De ska alla nötas som en klädnad, som en mantel ska de rulla ihop dem och som en klädnad ska de bytas ut. Men du är densamme och dina år har inget slut. Citat, psalm 102. Vem handlar psalm 102 om? Jag ställde den här frågan. Enligt fadern så handlar psalm 102 om Jesus. Nu frågade de, vem ska jag tro på? Ska jag tro på vad Gud fadern säger? Eller ska jag inte göra det? Jag väljer hellre att lita på vad fadern har sagt i den här frågan. Det var tyst en lång stund. En väldigt lång stund. En obehagligt lång stund. Och efter det så sa dessa personer att kanske vi inte kommer längre. Kan ni höra av er nästa gång om ni vill fortsätta någon annan gång? Och det var sista gången som vi träffades. Jag var ledsen över det faktiskt. Vi hade lärt känna dessa personer som uppriktiga, härliga personer. De saknade inte iven, men de saknade den rätta insikten. Och de ville inte ta emot den sanningen som Bibeln faktiskt lyfter fram. Kära vän, låt det inte hända med dig. Låt oss förstå vad Bibeln säger istället för att försöka gå runt det. Jesus har makt att skapa. Han förlät synden, något som bara Gud kan göra. Han gav människor evigt liv, något som bara Gud kan göra. Han är allsmäktig. Jesus är den andra personen i gudomen, men ikväll så ska vi titta också på en annan person i gudomen. För Jesus sa, så kom en annan hjälpare, en annan figur. Det står i Johannes kapitel 14, vers 16 och 17. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jesus sa vid ett annat tillfälle att det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort så kommer det inte hjälpa dem. Men när jag går bort så ska jag sända honom till er. Jesus talade om anden. Och beskrev att han skulle vara Jesus personliga representant på jorden. Det är intressant. Det finns personer idag som säger att det är jag som är representanten för Jesus på jorden. Bibeln säger att det är den helige ande. Jesus säger att den helige ande är min personliga representant här på jorden. Och den helige ande beskrivs i Gamla testamentet också på många olika sätt. Han var med i skapelsen, han var med i Jesus människoblivande, han inspirerade profeterna till att skriva det de skrev. Men det var först efter att Jesus hade dött och uppstått som den helige ande utgöts i fullt mått. Och den helige ande, det är lite förvirrande kanske att tänka på den helige ande. Om jag får göra ett experiment med er, om ni blundar allihopa. Och sen tänker ni er Jesus. Okej. Ser ni honom framför er? Hur han tår har han? Långt hår, okej. Vilken ögonfärg har han? Någon som har bruna ögon, någon som har blåa ögon. Okej. Okay. Har han skägg eller inte? Okej, okay, han har skägg. Intressant, vi kan få en bild om det. Okej, sluta ögonen igen och så tänker vi på fadern. Får ni någon form av bild framför er? Okej, okay. Står han upp eller sitter han ner? Kanske ingen som har någon bild. Har han skägg? Inte? Okej. Okay. Vilken färg har han på håret? Vitt, okej. Okay. Han sitter på sin tron, eller? Ja. Okay, vi har någon form av vag bild av fadern, eller hur? Tänk nu på den helige ande. Får ni någon bild? Nej. Det är mystiskt. Bibeln ger inga sådana personliga drag som han har en näsa eller en hand eller sådana här saker. Och istället så tar den helige ande skepnaden utav andra saker oftast. Till exempel en duva kommer han ner vid Jesus dop. Eller eld som i Apostlagärningarna kapitel 2. Han beskrivs också som ett regn eller som vatten. Och som olja även. Så alla de här sakerna, det är inte speciellt, har inte någon mänsklig form direkt. Och eftersom att den helige ande aldrig beskrivs med en mänsklig form, så har många dragit slutsatsen att den helige ande inte har en personlighet, utan är någon form av mystisk energi eller ett inflytande av något slag. Men Jesus, när han talar om den helige ande, så använder han inte ett opersonligt pronomen, utan han använder ett personligt pronomen. Han säger honom om den helige ande. Det står i Johannes evangeliet 16:13. När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen. Han skall inte tala av sig själv, utan förkunna det som han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Intressant. Ser ni här vad den helige ande kan göra enligt Jesus? Han kommer. Lägg märke till alla verben här. Han ska vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det som man hör. Kan en opersonlig kraft tala? Kan en opersonlig kraft höra? Kan en opersonlig kraft vägleda? Jesus beskriver den helige ande som en person. Det står att den helige ande har ett namn, precis som fadern och sonen har ett namn. Och han har en vilja enligt 1 Korinthierbrevet 12 och 11. Då står det så här, att men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Så den helige ande har en egen vilja. Om den helige ande bara vore ett inflytande eller en kraft som Gud på något sätt skickar hit och dit, så har inte den någon vilja. Här ser vi, det här måste handla om en person. Inte att någon har en mänsklig form nödvändigtvis, men i alla fall en personlighet talar vi om här. Jag tror att helt kunna förstå den helige andes natur är omöjligt. Det är på något sätt ett mysterium som Gud inte har uppenbarat i skriften. Men vi kan förstå lite om den här heliga anden. I Efesierbrevet 4:30 så står det till exempel så här. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Så har den heliga ande känslor. Intressant. Låt säga att vi har elektricitet här. Kan jag såra elektriciteten? Kan jag säga någonting till elektriciteten så blir elektriciteten ledsen och åker bort? Nej, det kan den inte. Men den helige ande går att såra eller bedröva.
Enda sättet är att om inte betalar elräkningen då
försvinner. Verkligen, tack för den. Då sårar man... Då sårar man elverket istället. Det står i Bibeln att den helige ande, här har vi en lista som inte är uttömmande, men det är bara några stycken. Den helige ande kan överbevisa, han kan leda, han kan tala, förkunna, han kan höra, han kan förutsäga framtiden, han kan utvälja och sända ut ledare, han kan förhärliga Jesus, han kan be, han kan sucka, han kan mena saker, han kan ge insikt, han kan undervisa, han kan vittna, han kan bli bedrövad och sårad, förbjuda, tillåta saker, han kan frestas, han kan besluta, han kan älska. Han kan ha gemenskap med människor. Han kan bli smädad och kränkt. Så den helige ande är lika mycket en person som Jesus och Fadern är en person. Enligt vad vi ser. Den helige ande beskrivs också som skaparen. I Jobb 33, vers 4 så står det att Guds ande har gjort mig. Den allsmäktiges livsande ger mig liv. Gud är skaparen. Han var ensam där, eller hur? Men faktum är så var han inte ensam på det sättet, utan det var flera personer som var där. Jesus var där, anden var där. Står det inte i första Mosebok att jorden var öde och tom och Guds ande svävade över vattnet? Eller hur? Guds ande var där också i skapelsen. Och det säger Jobb också. Guds ande har gjort mig. Den allsmäktiges livsande ger mig liv. I Bibeln så kallas den helige ande också för Gud. Det står att Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Det sker genom Herren, anden. Eftersom att anden kallas för Guds ande och för Kristi ande, så har vissa människor tänkt att ja, men visst, den helige ande är Gud, men att de på något sätt är samma sak som Jesus eller Fadern. Kanske aldrig har träffat på det, men på något sätt så tänker de att anden och Jesus är samma person, eller att Fadern och Jesus är samma person, och det är därför som man kallas för Gud eller Herren. Men Bibeln gör faktiskt en väldigt tydlig skillnad. Förresten, här är en annan text som ni, om ni vill skriva upp, i Apostlagärningarna 5, vers 3-4, där Petrus säger att Ananias och Safira har ljugit mot Gud och att de har ljugit mot den helige ande. Att den helige ande är Gud. Men som jag sa, så gör Bibeln en tydlig skillnad på Gud och anden ändå. I Romarbrevet kapitel 8, vers 26-27 så står det så här: så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan, alltså Gud, vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Intressant vers. Vi kommer att titta på det här lite mer till vårt tredje möte. Men i princip, har ni någon gång känt att ni behöver be, men ni vet inte vad ni ska be om? Ni vet inte hur ni ska formulera er på det bästa möjliga sätt. Helige ande vill hjälpa oss i det där. Han vill ge oss ord att be. Han vill formulera det på ett sätt som behagar Gud. Och det står så här, att han som utforskar hjärtan, alltså Gud, vet vad anden menar. Intressant. Ser ni att det är olika personer här? Eftersom anden ber för den heliga så som Gud vill. Varför skulle anden behöva be till Gud om de var samma person? Det är inte logiskt. Det är inte samma person de här. Utan den heliga ande och Gud är olika. Det står också i första Korinthierbrevet kapitel 2, vers 10, att anden utforskar allt, också djupen hos Gud, hos Gud Fadern. Så om anden och Gud, Fadern, var samma person, varför skulle då anden behöva utforska vad som finns i Gud? Så vi ser en skillnad mellan Fadern och helige ande. Det är inte samma person. Inte heller är Jesus och anden samma person. Johannes evangeliet 14, vers 16-14 så säger Jesus att jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare. När han säger en annan hjälpare så förutsätter det att han var den första hjälparen, eller hur? Han är den första hjälparen och sen så säger Jesus att jag ska skicka en annan hjälpare, en som ska ta min plats. Då förstår vi att det inte är samma hjälpare, det är en annan hjälpare. Matteus evangeliet kapitel 12, vers 32 så gör Jesus den här skillnaden väldigt tydlig. Han säger, den som säger något om människosonen ska få förlåtelse, men den som talar mot den helige ande ska inte få förlåtelse, vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande. Så, människosonen, vem är det? Jesus. Så om jag syndar mot människosonen, finns det hopp för mig? Okej, om jag hädar eller talar emot den helige ande, kommer jag få förlåtelse då? Sen om de här två är samma person så får vi ett problem med den här texten, eller hur? Tydligt problem. Det är inte samma person. De har en väldigt nära kontakt med varandra. Den helige ande är Jesus personliga representant. Och därför så kunde Jesus säga att jag ska komma till er och jag ska vara med er alla dagar in till tidens slut. Genom den helige ande som utgöts. Men de är inte i strikt bemärkelse samma person. Man kan synda mot den ena, men inte mot den andra. Vi ska inte gå in så mycket på vad synd mot den helige ande innebär nu. Men det är ett spännande ämne att studera. Viktigt ämne att studera. I Matteus evangeliet så ser vi vad Bibeln säger om Gud. Vi finner de här tre personerna, den här tredje personen i gudomen i Matteus kapitel 3, vers 16-17. Det står, när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet och se, himlen öppnades och han såg Guds ande sänka sig ned som en duva och kom över honom. Och en röst från himlen sade, denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Okej, vem tror ni sa de här orden? Det måste vara Gud eller Fadern. Sen har vi den helige ande. Han har kommit ner. Sänkt sig ner här. Och så har vi Jesus som står där i vattnet. Vi ser att de är olika individer på det sättet. Men de är ett i sin natur. De är enade. De är jämställda. Och de är personliga. Och det här löftet, den här tredje personen i gudomen, han kan du ha i ditt hjärta. Och det är de goda nyheterna som jag vill avsluta med. Apostlagärningarna 2, vers 38-39, så står det att Petrus svarade dem. Omvänd er och låt er alla döpas till Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Det här är på pingstdagen. Ni vet, efter att den här helige andes eld kom över dem så börjar Petrus predika. Han säger att det här är inte bara uteslutande för oss, 120 som var där i den övre salen. Han säger, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Har Gud kallat dig? Idag? Jag tror det. I så fall gäller löftet dig. Löftet gäller alla personer som Gud kallar. Var och en av oss kan få del av den kraften från ovan. Utav den personliga kraften från ovan. I form av den helige ande. Jag kan tycka, varför är det här viktigt? Vi kommer att studera mer under den här möteserien om vad den helige ande gör. För jag vill säga att vad den helige ande gör är viktigare att förstå till och med än vem den helige ande är. Och det kommer vi att titta på under den här serien. Så missa inte det. Men jag vill säga så här, att om den helige ande skulle vara en opersonlig kraft, så är den helige ande någonting som vi kan använda, eller hur? Vi säger Gud, ja, jag vill ha lite helig ande, jag vill ha lite kraft här. Och så får vi det, och vi använder den efter vår förmåga. Men om den helige ande är en person, så kan vi inte använda honom. Utan han måste använda oss. Eller hur? Det är en skillnad. I så fall är det inte vi som styr den helige ande och fixar och säger åt den helige ande vad han ska göra. Utan i så fall så är det vi som ödmjukt kommer till Gud och säger, okej, Gud, helige ande, du får bo i mitt hjärta. Du får ta kontroll över mitt liv. Och du får styra det i enlighet med din vilja. Det här är skillnaden. Och det är en viktig skillnad. Vi kan inte ens kontrollera den helige ande. Den helige ande måste kontrollera oss om vi önskar att ha den helige ande. Vi behöver överlämna oss till den helige ande, eller till Jesus. Den helige ande är Jesus personliga representant på jorden. Och han kan bo i ditt hjärta. Men det finns ett villkor. Om du vill att den här kraften, den här personliga kraften, ska bo inne i dig. Det ser vi här. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Omvändelse är ett villkor. Vi måste vända oss till honom. Vi måste helt och hållet av hela vårt hjärta säga, Gud, du får kontrollen i mitt liv. Då kan den här gåvan bli vår. Och jag önskar att du inte ska gå härifrån utan att ha fattat det beslutet ikväll. Vi kommer att prata mer om just det här i nästa möte, om väckelse och vad den helige ande gör. Men jag vill avsluta med att ställa två frågor till dig här ikväll. Och den första frågan är, har budskapet ikväll känts övertygande? Upp med en hand om det är någon som vill säga, budskapet har känts övertygande. Okej, prisa Gud i så fall, för det är inte jag som övertygar, det är den helige ande som övertygar. Så då vet vi att han har verkat. För den andra frågan är, önskar du att säga till den helige ande, Herre, du får ta kontroll över mitt liv. Du får mitt hjärta, du får ta kontroll över mitt liv och göra vad du önskar. Finns det någon som vill säga det här inne ikväll, vill du i så fall räcka upp din hand. Halleluja. Låt oss be. Himmelske Fader, vi vill tacka dig för gåvan i den helige ande. Vi vill tacka dig för att du kan fylla oss med din ande. Att du har varit här ikväll, du har berört oss på olika sätt. Du har talat till oss, du har överbevisat oss om saker och ting. Och Herre, du vet att det inte är jag som kan göra det, utan det är din andes verk som har varit här. Jag ber Herre att du ska fortsätta att vara med oss under de här mötena. Jag ber att vi ska välsignas utav den här kraften från ovan som du har lovat. Och det är min bön för oss alla. I Jesu namn jag ber. Låt alla säga. Amen.